Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vi ska väl göra ett avsnitt 283 nu.
Det ska vi. Välkomna till det avsnittet.
Ja, ni är väldigt välkomna. Jag tänkte börja med att ställa några frågor till dig, Magnus, som också eventuella lyssnare kan ta i sitt förhållande om de vill.
Ja.
Vi har fått rådet att lägga ut frågorna på,
ja,
på Facebook.
Exakt.
Så att man kan komma ihåg dem om man har lyssnat. Det,
ja,
kan
det
vi göra med
vi
de här sen.
Efter. Mm. Ja. Ställ
om, de inte, om de inte blir helt fallet platt, då lägger jag ut dem.
Ja, okay. Svaren kommer vi inte lägga ut.
Här kommer första frågan.
Ja.
Bryr du dig om vad dina vänner och bekanta tycker om mig? Och med dig så måste man säga så här. Nu vill jag att du ska vara helt ärlig, för annars kan du...
Ja, det gör jag.
Du bryr dig om?
Ja, det gör jag.
På vilket sätt?
Nej, men jag tycker att det är... Jag vill att de ska tycka om dig.
Mm.
Och jag blir ledsen. Eller liksom, jag tycker det är besvärande om de inte gör det. Därför att dels
det
så tycker jag det
är
konstigt.
Vilka är det som inte tycker om
dig? Nej, men det är ganska... Nej, nej, men jag tror inte det är någon som inte tycker om dig. Men det om du frågar så här... Om jag bryr mig om vad mina, ja, vänner tycker om den jag är tillsammans med. Så om de inte tycker om, då blir ju det liksom ett... Dels så tycker jag de är dumma i huvudet på ett sätt. Och sen tycker jag också att det är tråkigt, för det innebär att umgänget inte blir roligt. Så det är klart att jag bryr mig om det.
Mm.
Det gör jag.
Okej. Okay. Håller du med om att ett gräl rensar luften?
Nej.
Nej, du gör inte det.
Nej, alltså, jag kan inte hålla med om det generellt. Ibland kan det väl vara bra med ett gräl. Ibland kan man få ur sig saker. Men jag tycker det är en jävla floskel att ett gräl rensar luften. Det är inte alls säkert. Det kan lika bara, man kan gräva ner sig ännu djupare i en konflikt som man inte tror. Ja, men det är verkligen det är en dumhet. Visst, det kan väl vara skönt att vara.
Nej, jag tycker inte heller riktigt att ett gräl alltid rensar luften. Men jag kan hålla, jag kommer kanske till lite senare i avsnittet till en sak som är, alltså vissa saker är ju outredda som man aldrig kommer ikapp. De skulle kanske vara skönt att liksom få utredda. Men ett gräl som rensar luften, det kanske mer när det ligger och pyr en massa irritation och man behöver säga något. Då kanske man blir sams på det där mysiga sättet. Ja, förlåt.
Jo. Ja, det kan rensa luften, men det är absolut inte givet att det gör det.
Nej. Ja. Här kommer en fråga. Varför går förälskelse upp och ner i ett förhållande? Eller håller du med om att det gör det? Att
ja,
ibland
det
blir starkare
och
ibland...
Det tycker jag. Jag tror att det beror på många saker. Jag tror att dels så beror det på en själv, vilket humör man är på själv. Hur receptiv man är på sin partners känslor. Liksom.
Mm-hmm.
Och sen tror jag också att det beror på... Ja, men att man även under en förälskelse så kan det ju komma lite smolk i glädjebägaren.
Mm.
Och att man liksom tappar känslan lite grann. För att det, ja, men det är någonting som inte stämmer, eller man upptäcker att ja, det här var jobbigt. Eller det kanske är ett gräl som inte rensar luften.
Mm-hmm. Har du fått klart för dig vad det är som får mig mer förälskad i dig?
Nej, jag funderar på det ibland, men jag kan inte säga att jag har kommit på tricket riktigt.
Och du skulle aldrig fråga heller då?
Ja, men det är så här, jag vet inte. Jag tycker också att det blir, då ska jag börja förhålla mig till det på något sätt och anpassa mig. Det vill jag inte riktigt. Nej. Det blir konstigt
jag
då
kan
också.
Jag kan tipsa lyssnarna sen om vad
det. Ja, det kan du.
Jag kan slänga.
Vad du blir förälskad i. Nej, det tycker jag inte du ska tipsa någon om.
Nej.
Ja.
Det sägs att om man är oense om någonting, eller om det är liksom dålig stämning hemma, eller man har glidit ifrån varandra lite grann, så är sex för män ett sätt att känna att relationen blev bättre. Medan för kvinnor måste relationen vara bra först för att de ska vilja ha sex.
Ja.
Håller du med om detta?
Jag kan ju kanske bara hålla med från ett manligt perspektiv.
Mm.
Och det tror jag nog att det är på det sättet.
Mm.
Att man känner, ja men då, nu är det bra, liksom, nu blev det av. Men å andra sidan så kan man också säga att de här två sakerna hänger ihop. För att om en man får sex, då vet han i så fall då att kvinnan mår bra och tycker att det är okej. Liksom. Alltså man skulle kunna tänka så, jag säger inte att det alltid är så.
Det kan nej, det tror jag inte alltid att det är så.
Men jag tror att man känner liksom, jag fick det jag ville ha, då nu är vi nöjda liksom, som man.
Okej, okay. Men jag tror också att det där är sant. Att kvinnor vill inte ha sex förrän relationen känns bra.
Mm.
Och män vill ha sex så att relationen känns bra.
Mm,
det är något av ett problem. Har du någonsin varit svartsjuk på mina vänner? Alltså då inte killar utan som vänner betraktat. Alltså att jag hänger där, att jag kommer nära mina vänner.
Ja, det var länge sedan.
Ja, men därför.
Menar du, eller både manliga och kvinnliga vänner?
Ja,
eller?
Oavsett.
Ja, nej, ja, alltså på kvinnliga vänner har jag aldrig varit svartsjuk. Det har jag inte varit. På manliga vänner var jag det för länge sedan.
Mm.
Ibland.
Mm. Tre frågor kvar.
Ja.
När jag äter familjemiddag med mina söner och mitt ex, väcker det några känslor hos dig?
Ja, det väcker väl liksom lite grann känslan att, vad ska jag säga? Att, ja, men jag tycker ju det är trevligt, jag förstår det. Jag kan ibland sakna det själv liksom, med mitt ex och mina barn, även om jag inte tror att det skulle funka riktigt.
Nej.
Men jag känner mig inte utanför, absolut inte. Och jag känner mig heller inte liksom svartsjuk eller så där. Men i grunden så tycker jag att det är kul för er.
Skulle du vilja följa med?
Nej.
Jag skulle vilja att du följde med. Och jag skulle också vilja att min exmans nya följde med. Det tycker jag skulle vara mitt nästa steg. Det tycker jag skulle vara härligt.
Mm.
Skulle inte det vara trevligt?
Jag vet inte.
Nej. Kanske inte då.
Kanske lite ansträngt, kanske inte riktigt. För jag tycker att det blir ju mer som en så här prövemiddag på något sätt. För när ni går ut, då är ju det för att ni är en enhet som kan liksom, som har varit tillsammans mycket längre än vad du och jag har varit till exempel.
Nej.
Jo.
Faktiskt snart inte.
Jo, men ni träffades 20 år innan du och jag träffades, så att ni har faktiskt känt varandra längre och varit en familj liksom längre.
Ja, visst,
det är det jag menar, att det är så här, den förstår mig, den måste ju få finnas och ha kul, men jag har ingenting där att göra, jag vill inte vara där heller.
Nej. Tack. Okay. Idag är jag som lite så här lite orolig och ängslig och då får jag tankar om att jag skulle vilja att vi bodde ihop på ålderns höst, det vill säga om några år. Skulle du vilja det då?
Det var ändå rart sagt. Ja, det skulle jag vilja. Jag tycker att vi liksom, jag skulle tycka att det var trevligt, tror jag.
Mm-hmm.
Och jag tycker att vi på något sätt närmar oss det utan att vi märker det.
Tänk om jag blir stark igen då, det kanske inte vill. Ja.
Ja.
Det var dagens frågor.
Ja,
då kan vi gå vidare tycker jag.
Kan man gå och läsa på Facebook sen också. Ja. Om man vill. Ja, bra.
Jag har en spaning.
Mm.
Jag upplever detta, nämligen att kvinnor som är bra på att sätta gränser ofta upplever sig som obekväma.
Okay.
För att det tar ändå någonstans på dem att sätta sina gränser. Med påföljd. Jag har många vänner som jag tycker är duktiga på att sätta gränser. Och jag är väl själv också duktig att sätta gränser säkert. Men påföljden som jag ser att många gör är att de då gärna talar illa om den sidan hos sig själva. Alltså de liksom lite grann för att förekomma kritik utifrån. Man säger så här, ja men jag är så bitchy eller jag är ju så jäkla bestämd. Jag säger si och så vidare. Alltså ja. Som kritik mot ja. Sig själva. Medan det själva verket, för att det verkar som att det fortfarande är så viktigt för en kvinna att just inte vara obekväm.
Ja, men, precis, för jag tror egentligen så tror jag att den som sätter gränser, oavsett om det är en man eller en kvinna, upplever sig som obekväm. Men kvinnor upplever ännu mer att de inte har rätt att göra det, att precis. Vara obekväma. Och det är ju synd.
För det strider mot gamla värderingar där kvinnor nog har starkare liksom på sig att värna gruppen. Att man inte ska ha stört i gruppen. Man vill mer ha konsensus för man har lite nytta av det.
Att det är nog gammalt som släpper kvar att man ska foga sig. Att det finns liksom en annan makt som bestämmer, ett annat kön som bestämmer, och om man säger emot eller liksom...
Ja, men här kommer en annan grej då. Det här tror man kanske inte om mig i förstone. Men 3-4 gånger de senaste, ja, då säger jag 4 månaderna då,
ja.
Så har jag då, om man har varit i någon tillställning, vi har bokklubb, man har varit ute med någon kompis eller något gäng och man liksom diskuterar saker efteråt, så har jag liksom efteråt då, och då är väl alla på det humöret att man pratar högt och liksom dricker vin och man tycker saker och alla är så, och man kan bli tillplattad då. Men om jag då efteråt känner, och det här är alltid mot kvinnor, jag tror, då har jag ringt upp dagen efter och frågat om jag sårade. Det har jag inte gjort mot någon man.
Nej.
För där utgår jag ifrån att de får leken tåla ungefär. Jag vet inte.
Ja.
Medan det då har varit så att... Alltså, då är det ungefär så att om jag liksom har drämt till med ett argument som kanske gick hem då, så att jag vann den här striden, så känner jag ändå kanske hjälp, trampade jag nu liksom, på det viset.
Och säg då så här, vad tycker du är... Vad drar du för slutsats av det? Är det att du borde be män om ursäkt också, eller att du borde ge fan i att be kvinnor om ursäkt?
Nej, men jag har ju ringt de 3 gångerna som jag minns nu, som jag har ringt och frågat. 2 av dem så var det ju absolut ingenting som hon hade märkt.
Nej, okay.
Inte ens märkt det.
Nej.
Och i det tredje fallet så var det så att en hade blivit låg i diskussionen, kanske inte av det jag sa, men låg i diskussionen på något vis. Och det kanske var ändå bra att jag fångade, så kunde man liksom diskutera vidare på något vis. Men det där tycker jag på något sätt, jag vet inte vad jag ska tycka om det. Det är ju en... För jag menar, det är inte så att jag inte tycker att jag får ha det där tonläget. Om alla andra har det tonläget och det är liksom en diskussion som alla ger sig in i med hull och hår.
Ja.
Men att jag då liksom... Ja, vad fan är detta?
Ja, men jag vet
är det bra eller dåligt?
Ja, jag tycker ändå att det är lite sunt. Att det egentligen är sundare att ringa upp och kolla. Så här, upplevde du det som... Blev du ledsen eller blev du...
Det blir också väldigt apart. Nej, vadå? Vad menar du?
Varför då? Då är det ingen fara. Men de gångerna det faktiskt är någon som har blivit ledsen, så kan det ändå vara värt att ringa upp. Är det ingenting fine?
Nej, precis.
Så jag tycker ändå att jag skulle ju dra slutsatsen i så fall att var lite mer generös med de där. Och det behöver inte vara förlåt, utan det bara du blev det för mycket igår.
Ja, nej, det är inte så att jag kan be om ursäkt riktigt förrän jag vet att någon har tagit illa vid sig.
Nej,
be om ursäkt.
Men det är ingen som kommer ringa upp dig och säga jag tog illa vid mig, för det tror jag är svårare för folk att göra.
Sånt kan jag också göra. Ja, men om det gnager någonting väldigt, väldigt mycket, då kan jag ringa och säga, du, jag skulle bara vilja fråga om en sak som var igår. Det där som du sa, hur menade du då?
Ja.
Sånt, det är ett tips. För istället för att gå och gräma sig över någonting som skaver och som kanske då ligger ligger mellan en,
ja,
så är det väldigt bra att, och då menar inte jag att det blir ett, ja, gräl, utan man ställer en fråga helt enkelt.
Ja, och man upplever det som just att det gnager och att man känner att man, ja, inte kommer förbi det.
Men det är också pinsamt, det här är ju konstigt, men det är pinsamt också att visa sig så klen och vek då som jag gör mitt uppe i alltihopa i så fall. Eller nej, det är värre om jag har varit för hård.
Ja.
Fast jag kanske, ja, det är så konstigt, jag vet inte.
Ja. Tips, ring dagen efter och fråga om ni har gjort någon inga. Eller tvärtom.
Ja, eller så ska slutsatsen vara att sluta vara så känslig. Liksom.
Jag
för det är
vet
jävla
inte.
Otippat.
Nej, jag tycker det är fel. Jag, ja, tycker man ska vara känslig. Man ska fan vara rädd om varandra. Därför att det är många som kanske blir i onödan ledsna också.
Jag vet,
så det är väl bra,
precis,
att man ändå kollar. Det är inte, ja, så här, man behöver inte ringa upp för att be om ursäkt.
Har du någonsin luskat så där? Du, det där jag sa igår, hur blev det?
Ja, det har jag gjort. Ja. Men inte kanske så här, det är mer i arbetssammanhang tror jag att jag har,
ja,
gjort det.
Ja, precis. Ja, det gör jag 24/7 säkert. Ja. Ja, ja. Då tänker jag att vi tar ett lyssnarbrev. Mm. Det här är, ja, men jag tycker det gör mig tokig alltihopa.
Okej. Okay.
Det är lite långt, jag har ändå kortat det, men here we go.
Yes.
Jag lyssnade på avsnitt 281 och det där med att slå in en kil i förhållandet genom att inte vara vuxen nog och ta ansvar, bland annat när man inte får barn. Min sambo var 35 och jag 28 när vi fick vårt första barn. Ingen av oss hade barn sedan tidigare. Min sambo var ganska ointresserad. Jag fick ligga kvar på BB så då åkte han i panik iväg i flera timmar och lämnade mig förvirrad och gråtandes kvar och vägrade svara i telefon. Han började jobba direkt och tog inte ut en enda föräldradag. Jag tog allt ansvar för barnet som sov dåligt första året. Han flyttade ner en våning till gästrummet och tog sovmorgon varenda helg. Han bytte inte en enda blöja, matade aldrig, tog inte en enda promenad med barnvagnen och jag fick knappt duscha eller gå på toa utan barn. Jag skötte dessutom mitt företag när barnet sov på dagen och sena kvällar. Jag mådde otroligt dåligt, men ändå valde vi att skaffa ett till barn. Och när barn nummer två kom, det kom när äldsta fyllt 2 år. Den gången blev det kejsarsnitt och medan jag låg ett dygn i sjukhussängen och bytte blöjor och matade så låg han och sov eller surfade på telefonen. När vi kom hem fick jag inte lyfta vår 2-åring på grund av snittet, men han började jobba direkt med motiveringen, du är ju inte dödssjuk. Då kommer vi in på det Marit pratade om med att bli mamma fullt ut när barnen kommer och bli ett med dem. Det var såklart inte så svårt när min sambo aktivt backade och knappt hjälpte mig vid tjat. Barnen är nu 4 och 6 år och jag får fortfarande känslan av att det är mina barn. För han blev inte aktiv med dem förrän de var runt 3 och 1. Nu är det bättre, han kan hämta och lämna, natta, utfodra och så vidare. Men det är ändå jag som är projektledare och ser till att alla behov uppfylls. Kläder som måste fixas, när duschade de senast, schemat i dagis och så vidare. Jag har nog tagit på mig mycket, men får man aldrig hjälp och bara suckstön och vad ska du göra då tillbaka när man frågar, så är det lättare att göra det själv. Vi har ganska olika syn på hur man ska vara mot barnen. Jag sitter ofta tillsammans med dem i soffan, pysslar, tar initiativ till saker. Han ligger ofta med telefonen i andra änden av soffan och tittar knappt upp när de pratar. Hans tålamod är kast i perioder och han kan vara allmänt sur, vilket smittar av sig. Han har bra egenskaper också såklart. När vi två är iväg utan barnen 1 eller 2 dygn så hittar vi alltid tillbaka till varann och har kul ihop. Men vi hinner knappt hem förrän tjafset är igång. Och han har även bättre perioder med barnen. Men hur kommer man vidare? Vi är ofta oense om barnuppfostran och jag kan även gå in framför barnen och be honom lugna ner sig, lägga av att svära åt dem då han brusar upp. Vi lever utåt sett drömlivet. Vi har ett stort, fint, nyrustat hus på landet. Mina 2 hästar på gården i ett nybyggt stall. Jag driver ett lönsamt företag och han har en välbetald och fri chefsposition. Vi har 2 friska, fantastiska barn och all vår släkt och familj runt omkring oss. Ska man bara bita ihop, hoppas det blir bättre tills barnen blir lite större och själv föregå med gott exempel och låta honom helt ta ansvar för sin relation till barnen? Eller är det dömt att misslyckas?
Ja, det där är ju, det låter ju som man kastades tillbaka 50 år i tiden på något sätt. Men jag tror att det är ju säkert så att många män, många män har den där synen på sin roll i en familj. Att man kan lägga över det ansvaret för barnen på sin fru.
Barn, man kan inte ens lägga över det. Det kom aldrig till dem. De tog aldrig. Det var kvar bara.
Jag tror att det, så var ju män förr i tiden. När vi var små, många män. Och att det där sitter kvar hos en del. Sen, och det tycker jag är beklagligt och jävligt sorgligt att inte utvecklingen har gått längre. Men det är, säkert ingen ond man, utan det är bara en omodern och gammalmodig
man. Fast jag tycker faktiskt att det... Får jag bara bryta in? Jag tycker att faktiskt det finns ondska här. För om man inte ser... Jag tycker att det är ondska i praktiken.
Jaja.
För att man sätter sin egen återhämtning... rent egoistiskt framför en annans. Jag är ju väldigt sträng med sånt här, men jag tycker att det, vad fan är det egentligen då? Det är ju ett jävla utnyttjande av en annan människa som man då tycker sig få utnyttja.
Ja, men jag håller med dig att det är för jävligt att det är på det sättet, men jag kan också tänka mig att han, precis som att man har delad eller inte delad ekonomi, att han tänker så här, ja men jag är skittrött, jag behöver den här vilan, hon får sköta sin vila från sina uppgifter på sin kant liksom.
Men han ser väl, han ser ju att hon inte får vila.
Ja, men han kanske upplever att han själv inte får vila heller. Jag bara säger så här, det är en gammalmodig syn.
Ja, men
som
då
är
han ju dum i huvudet.
Ja,
ursäkta,
ja, dum i huvudet
verkligen.
Kan man säga, gammalmodig och dum i huvudet, men inte ond.
Men
sen tänker jag också att för hennes del så måste hon ju, alltså jag vet inte, jag höll på att säga, hon måste ju ur det där, för det är ju inte okej liksom. Hon är ju en modern människa och vill inte ha det på det sättet. Och då får hon antingen ställa krav på honom att göra en så här tydlig uppdelning. Du, vet du vad, så här jag vill inte ha det så här, för jag tycker det här är fel. Det här är gammalmodigt, kass, jag mår dåligt och barnen mår dåligt också. Nu måste vi göra en uppdelning och så gör man så här schema som vi har talat om 1000 gånger. Eller så skulle jag vilja säga en sak till också, det här med att föregå med gott exempel. Det är inte ett gott exempel att liksom låta barnen växa upp i en miljö där pappa är på det sättet och mamma låter det hända. Jag tycker inte att det är okej riktigt.
Jag vet inte om det är det hon menar, men det blir ju ändå lite så som du säger, att det exempel barnen får, det är ju att det här beteendet konserveras en generation till.
Precis, exakt.
Mamma missnöjd, sur, får göra allting, pappa ligger i soffan och softar.
Ja, och det är okej liksom. Så att jag skulle säga, jag tycker att hon ska vända på tankarna. Jag säger inte så här, lämna, utan jag säger bara så här, vänd på tankarna och se förhållandet utifrån. Det är inte schysst mot barnen heller att du låter det här fortsätta.
Nej, men framförallt så är det ju... Jag tycker också att det är viktigt att man lägger skulden där den här hemma. Det är ju han som så att säga inte är schysst mot barnen eftersom han är orsak till det här.
Absolut.
Men det är liksom...
Men förstår du, om det argumentet finns för henne, ska jag föregå med gott exempel och ska jag bita ihop? Nej, det ska du verkligen inte göra, därför att du gör dig själv en enorm otjänst, och jag tror inte att du gör dina barn en tjänst genom att bita ihop heller. Tvärtom.
Jag har sett män som är, nu är de här barnen då 4 och 6 år, för hon säger, blir det bättre när de blir större? Ja, nej. Ibland blir det, tror jag. Ja. Alltså just med kontakten med barnen. Men det är inte så att han kommer att börja hushållsarbeta när barnen är större. Frågan är, de kanske ska flytta isär.
Ja.
Om han ändå inte bidrar till barnens... Ja. Han får fan inte bo där.
Nej, men jag kan också tycka så här, visst, om ni älskar varandra och vill fortsätta att leva ihop, så dela upp det varannan vecka i så fall. Och se till att liksom så här, flytta över de där uppgifterna på honom varannan vecka, som att ni faktiskt inte... Var ihop.
Ja.
För det är så det kommer bli om han inte ändrar sig.
Om han inte liksom, ändrar sig nu, då kommer det att bli så att man måste skilja sig. Och hon har ju försökt att få honom att ändra sig. Ja. Men där behövs ju... Alltså att hoppas är inte en strategi. Att tjata är heller inte en strategi. Och nu har hon slutat tjata för att det hjälper ändå inte. Det är ett ganska stort jobb. Återigen detta... Han måste ta hela dagar, göra precis allt hela dagar, och då får hon inte lägga sig i och så vidare. Alltså det här är som vi pratade om förra gången, att det är liksom att tyvärr måste hon delegera hushållsarbetet. Men hon kan inte göra det. Kan du hjälpa mig med det här?
Nej, han ska vakna
upp på onsdagar och veta, nu ska jag rodda hela fucking dagen med allting.
Och det är det jag menar med att göra upp ett schema för. Liksom.
Jag vet. Att man delar klarar han inte det liksom, så kommer det att bli en skilsmässa. Och då kommer han att få rodda hela dagar med barnen.
Ja, eller så säger han att jag kan inte ta hand om barnen. Nej. Du gör. Det är ju risken också. Det kan han ju inte. Det spelar ingen roll för henne. Det är ju ingen större skillnad.
Så detta som hon föreslår, ska man bara bita ihop? Jag vet inte vad hon menar med det, för det gör hon ju nu. Hon biter ihop. Det här är, jag skulle inte kunna leva med en sån här man. För jag ser det som en så otroligt odemokratisk handling, så inkompetent när det kommer till relationer och att liksom värna om de som är en nära. Jag skulle förakta den här människan.
Ja, absolut.
Så är jag funtad. Ja. Det är en människa som inte vill mig väl. Ja. Som ser att jag sliter hela tiden och som skiter i det. Jag blir så jävla förbannad. Så jag tror jag blir tokig. Så jag skulle inte kunna älska en sån människa. Den kärleken skulle, den skulle vara borta på, jag vet inte hur fort den skulle gå.
Ja. Hej, det
men
är jag.
Men jag alltså det är ju, som du säger, det är ju en annan sak om hon skulle ha synen på en kvinnas som att det kan ju funka då om han tycker att en kvinna ska ta hand om allt, om hon också tycker det.
Ja,
om det är hennes drömliv.
Ja,
men den här kvinnan har ju liksom, hon driver ett företag och hon har liksom, hon
ja, men
har
det är
ju
många,
andra
det är
ideal.
Många delar i det, för dels är det hennes liv och hennes tid. Och sen är det faktiskt hur barnen blir behandlade i en sån här relation också. Det är inte bra.
Nej, det är ju inte det. Det är ju inte
faktiskt.
Det.
Nej. Jag tycker, bit inte ihop. Det finns ingen skäl till det. Det finns ingenting som är bra med det.
Nej. Egentligen. Och åta dig inte att rodda allt detta. Återigen, läs min text, Konsten att delegera hushållsarbete.
Mm.
Vi har ju en annan lyssnare som skriver lite snarlikt faktiskt, ett väldigt långt brev. Men där handlar det om så här att hon skriver att mina döttrars pappa har sedan de föddes inte gett dem kärlek.
Mm.
Inte på något vis, och liksom hon ångrar väl det här och menar att hon var naiv som gick in i relationen med honom. Nu är döttrarna snart helt vuxna och så vidare. Och döttrarna har sagt att liksom att de inte har känt sig älskade. Och nu har de ätstörningar och en är hemmasittare och det är svårt. Och den här lyssnaren då vet inte riktigt hur hon ska göra. För ingen av de här tre, varken pappan eller de här två döttrarna nu, vill ha professionell hjälp.
Mm.
Och då menar hon, liksom, hur gör man för att, ska man bara acceptera? Hur ska barnen ta sig ur det här? Ska de acceptera att de har haft en pappa som inte älskar dem och så vidare? Lär man sig leva med det? Har du något klokt där?
Jag tycker att det finns ju ett steg som de verkar ha tagit som ändå är väldigt positivt, är att de bekänner att de inte har känt sig älskade.
Ja.
För det tror jag är det första. Ofta idealiserar man ju sina föräldrar och tycker, åh, jag har fått, för att man borde ha fått allt man ska få.
För man skäms nästan om man inte har blivit älskad av sina föräldrar.
Det är
också
osannolikt att ens föräldrar inte skulle älska en. Det är ju liksom, det är en sån skräck när man är liten. Så att
den,
det
här,
kan man,
den här mannen
totalt
säger ju till brevskrivaren att han älskar sina döttrar, men de har ju aldrig känt det.
Nej,
så, att säga.
Och så kan det ju vara. Man kan ju möjligtvis tycka att man älskar dem, men visar man inte så är det inte värt så mycket heller.
Nej.
Liksom. Men så jag tycker att det är ett första steg. De har ändå kommit en liten bit på vägen. Sen tror jag också att man, det är inte likhetstecken mellan att pappa inte visade kärlek och ätstörningar och sånt. Det måste inte sitta ihop,
nej,
på det sättet.
Nej.
Så man måste skilja på saker.
Absolut.
Och det är väl bra att fortsätta av mamman att fortsätta prata med sina döttrar. Om de inte vill gå i samtalsterapi, nej, det kanske de vill längre fram, det vet man inte. Men att hålla den här kontakten öppen och fortsätta samtala med dem om hur de upplevt sin barndom, om hur de upplever sin pappa, om hur de upplever sin situation nu i förhållande till män, vänner, kvinnor, alltihopa. Så att, för det är ju det som kan ställa till problem om man har en sån uppväxt. Liksom. Och dialogen är viktig att fortsätta.
Ja, och det hon skriver, för nu har hon skilt sig.
Jaha, okej. Okay, ja.
Hon har skilt sig.
Mm.
Och då skred ju den här mannen till verket och blev plötsligt en charmtroll och liksom brydde sig om döttrarna ett tag. Men sen så ebbade det ut då. Ja. Men hon skriver så här. Med detta brev vill jag uppmana de lyssnare som genomgår det jag gjort att lämna, helst igår, säger hon. Apropå vår förra brevskrivare då. Och hon säger att hon mår så mycket bättre idag och trivs i lägenheten trots att hon alltid bott på landet i hus. Hon får göra vad hon vill när hon vill och ibland kommer lyriska känslor om en ljus framtid. Men det som jag skulle vilja säga det är att lägg krut på att försöka få döttrarna att få hjälp. Muta dem, muta dem med något dyrt så att de söker hjälp. Ja. För det skulle verkligen behövas.
Nej, jag vet, absolut. Men jag tror också att de måste vilja det själva. De måste förstå värdet av det. För jag tror att jättemånga människor känner att det är ett sånt nederlag att behöva gå i samtalshjälp. Liksom. Och jag tror att det viktiga är att förklara för dem att det här handlar inte om att du är sjuk i huvudet och det är ingen som kommer att förstöra ditt inre, utan det här är som en magnesyl när du har ont i huvudet eller en Alvedon. Det är någonting som är bra och gillar du det inte så skit i det liksom.
Ja, nej, det var bra att hon lämnade och det var bra att hon kände sig nöjd med sitt beslut. Det var ju många förresten som hörde av sig apropå, är det värt att lämna när man blir lite äldre?
Ja.
Och de allra flesta tyckte att ja, det var det. Det var några som kände att nej, kanske inte, att livet som helhet blev bättre. För att man kanske inte har träffat någon ny, eller det blev inte liksom... Alltså det är vissa delar... Om man inte har haft det tillräckligt dåligt så kan det ju vara så att det viktar åt ett annat håll.
Ja.
Sen finns det ju ingenting som säger att man inte framöver hittar någon ny, men
nej. Vad sa du då egentligen om det här? Tyckte du det var värt att ge upp?
Vad menar du? Äldre?
Nej.
Nej, men jag menar bara det här, för det var ju en som skrev in och sa att när man blir äldre så är det så mycket annat i livet som viktar. Så att det kanske inte är relationen nödvändigtvis som ska väga tyngst.
Nej, och vad tyckte du då? Tyckte du ändå att det var viktigt, eller hur?
Nej, men jag förstår problematiken.
Ja.
Det är ju nästan som en ekvation av hur dålig är min relation.
Ja, ja.
Alltså, men ofta, det är ju det här också. Att det kan ju se jäkligt bra utifrån. Eller man kan själv till och med tänka, ja men jag har det ju så bra.
Ja.
Men om mitt liv, varje sekund och minut, är infärgat av en känsla av olust eller att jag inte är lycklig, då spelar det ju ingen roll det andra,
nej.
Att man har ett fint umgänge, för att när man är på den här middagen så trivs man inte med den man är med och så vidare.
Nej.
Så att man kan aldrig säga någonting utifrån hur saker omkring en är egentligen. För om känslan av att jag blir nedtryckt eller jag är inte sedd eller jag är inte älskad eller jag älskar inte, den äter den ju hela tiden.
Jag tänker absolut, jag tänker mer så här, att jag tror inte det handlar om att man just mår dåligt eller att det äts av en känsla, utan jag tror att det är mer, om man tänker på alla de sakerna man har runt omkring sig, bostad, man kanske har en bil, man kanske har ett jobb, man kanske har en partner. Om man då säger så här, skulle du vara nöjd med att bilen funkade okej? Eller vill du ha en toppenbil? Skulle du vara nöjd med att lägenheten var okej?
Jag skulle vara nöjd med att bilen var okej.
Ja, men skulle du vara nöjd med att din partner var så här, men det är okej, det är liksom en medelmåttig.
Nej,
det är okej, det är ingen fara, det funkar.
Fast jag håller inte riktigt med dig, för att livet består inte av de lösa tårtbitarna, utan det är också en hel tårta.
Ja.
Man kan inte dra, alltså man kan inte, grejen är väl så här, bilen kan jag fortsätta ha även om det blir slut. Men om det blir slut mellan dig och mig, vad händer med vårt sommarställe? Vad händer med våra resor som vi gör med de här? Vad händer med de här vännerna som vi har gemensamt?
Ja.
Det är ju liksom... Du måste se helheten
då. Hemskt. Åh, vad jobbigt. Usch.
Är det därför du är ihop med mig?
Nej, men jag bara känner så här, ska jag värdera så här? Och jag tycker liksom, Marit, hon är väl så där. Men å andra sidan, vi har ju sommarhuset, alla polarna. Vore det så tråkigt att missa dem? Hon får vara med ett tag till. Det vore så tråkigt. Jag tycker liksom att så här, det tycker jag är viktigare än sommarhuset och vännerna på något sätt, att du är bra. Att vi har det bra. Jag tycker det är viktigare. Jag vill vara liksom...
Jo, jag vet. För att alltså, jag och min exman hade väl också sommarhus och vänner.
Ja.
Men jag var ju inte lycklig i det sommarhuset då, när jag var olycklig med honom.
Nej.
Jag var ju inte lycklig med att göra de här sakerna. För det är väl det som skär igenom då.
Ja.
Okej, det viktar väldigt tungt relationen. Ja. Punkt slut.
Jag vill vara med dig i alla fall.
Ja, jag vill vara med dig också. Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag och Magnus har ju också skrivit böcker. Min senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Och vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet, och också som ljud- och e-böcker. Så sök på våra namn så hittar ni dem.
Du, jag vill vara med dig. Jag vill bara säga det som grund i det här.
Ja, okej.
Okay. Men... Nej, men det var en händelse. Jag kommer inte ihåg om det var nu i veckan eller om det var förra veckan. Mm. Så här, på landet, nu ska jag förklara för lyssnarna så att de förstår det här. På landet så har vi bredvid, i köket, bredvid diskon så är det, står det ett kylskåp och där finns det en hängare, en krok.
Oh my god.
Och på den kroken så har vi sagt så här, där ska det hänga en handduk. Och för några veckor sedan så kom vi överens om att den där handduken ska användas till att torka disk med. Mm. Sen... Eftersom jag hela tiden är i köket och håller på att laga mat och fixar och sådär, så är jag van vid att liksom torka händerna då. Mm. Och under de här veckorna fick jag väl en sinnesförvirring eller någonting. Så att jag tänkte, just det, vi hängde upp den här handduken för att jag ska torka händerna på den. Så
det vill
jag.
Säga att vi hade bestämt att det skulle fortsätta vara som det alltid hade varit?
Nej, utan det hade vi inte bestämt. Utan det, ibland var det en handduk där, ibland var det inte. Men det var som du sa. Mm. Men jag tänkte fel och glömde bort det. Så att jag torkade händerna på den. Och då, när det nu var häromdagen, så såg du det så här. Nej, vi ska ju torka disk på den, sa du. Och då sa jag, va? Jag trodde vi skulle torka händerna på den.
Ja, du sa nog mer bestämt. Nej, vi skulle torka händerna på
absolut,
den, sa du.
För jag var övertygad om det. Jag trodde det. Och då sa du, nej men vi bestämde faktiskt det. Och så blev jag så här, nej det kanske vi gjorde. Jag gjorde, ja, så förlåt, sa jag. Jag kom inte ihåg det på det sättet. Sen kunde du inte sluta. Utan då var du tvungen att säga, varför tror du den hänger där? Och så höll du på med det där. Tills jag bara sa, nu får du sluta med det där.
Det som störde mig då, det var ju att du säger, nej vi bestämde att vi skulle torka händerna på den. Det är ditt sätt att inte kunna... Nej, för att du var inte alls så där ödmjuk som du nu sa att du var. Och förlåt, det vore otroligt
olikt.
Nej,
absolut. Nej, men därför att jag
utan du säger bestämt. Du säger bestämt någonting som är helt fel. Ja. Då retar det mig så pass. Jag säger inte att jag har lätt för att släppa sånt här.
Nej.
Men det retar mig då så pass att du ska på... Att för att skydda dig...
Nej! Det är där du går fel. För det är inte för att skydda mig, utan det är för att jag trodde det. För det var så självklart för mig.
Och det blir så korkat för mig då. Så tänker jag kan inte riktigt tro på att du trodde det. Du trodde då alltså att vi hade bestämt
Ja, precis.
Och det tycker jag är
därför
så konstigt.
Att det passade mig mycket bättre. Det var så självklart för mig. Det är klart att den hänger där för att jag ska hänga
torka
henne.
Ja, och du menar disken då? Ska vi det, där, det är ju där disken är.
Men vet du vad? Om jag ska förklara det logiska med det, det är att man håller på med i diskhon med händerna, man blir blöt. Istället för att gå liksom vänta omvägen för att liksom ta en handduk någon annanstans, så är det bättre att ta handduken där. Ja. När man torkar disk, då är ju den redan blöt, ligger där. Då kan man hämta en handduk från något annat ställe. Så att för mig var det mycket mer logiskt egentligen.
Mm. Vart vill du komma?
Jag vill bara komma till att jag undrade. Jag förstår att du blir irriterad på mig för att jag var så övertygad om det här.
Du är tvärsäker och jag upplever det som att du skyddar dig själv med lögn. Men, vad som helst. Jag upplever det, säger jag. Jag upplever att det är viktigare för dig att skydda dig från att ha gjort minsta fel.
Fattar du att det inte var på det
sättet? Ja, jag säger att jag upplever.
Och vad säger man då? Nej, men du missuppfattade mig. Och så blev du arg för någonting som jag faktiskt absolut inte var liksom
skyldig
till.
Nej, men då kan jag bli arg för att du inte kan lägga på minnet vad vi har bestämt då. Det blir också en irritationsgrej.
Okej, okay. Så ja. Mm. Så långt kom vi med det.
Vi behöver inte komma längre.
Nej, ett gräl rensar inte luften. Nej, ibland, därför att någon biter sig fast vid någonting och kan inte säga förlåt, jag kanske tjatade lite för länge om det.
Ja, men det kan jag säga. Samtidigt så...
Då är det inte ett förlåt, utan nu kommer det med någonting annat här.
Okej, då fick du inget förlåt faktiskt. Nej. Tycker du kan be om ursäkt för att du inte lyssnar?
Jag gjorde det, jag bad om ursäkt då.
Nej,
ärligt talat
så kändes det inte som en ursäkt. Du vet, man kan säga, ja förlåt då.
Ja, men sen sa jag hade fel.
Ja, det vet vi.
Ja. Där dog den diskussionen.
Mm. Det rensade verkligen luften.
Ja, tack för det.
Jag kommer att ringa dig imorgon och undra om jag sårat dig.
Det vet jag väl. Ja, precis. Då
kommer, det brukar jag faktiskt inte göra.
Ja, det gjorde du. Ja.
Vi tar en lyssnarfråga igen. Ja. Tack så jättemycket för en bra podd. Den har stärkt mig och jag har fått många råd av er. Jag har haft ett destruktivt förhållande i cirka 14 år. Vi har levt ihop och varit särbo. Och så har vi hållit på i många år på grund av att han har haft depressioner. Och han var elak i sina ord. För 2 år sedan struntade han i allt och även vår gemensamma son. Det är ungefär dagens tema känns det som. Han tyckte att jag skulle gå vidare, vilket jag gjorde. Men det tog 1,5 år innan jag kom över honom. Jag öppnade då upp för kärleken igen. Och jag träffade en man och blev upplyft i skyarna med kärleksord och fina sms och massor av kärlek. Jag blev så kär, han med enligt honom. Det varade i 4 veckor. Sen ringde han och sa att det inte klickade. Jag vet att det bara varade i 4 veckor, men det var som om jag levde bland molnen och blev nedsläppt på backen utan något tecken. Det är ett stort tomt hål i mig efter alla hans fina lovande kärleksord. Jag är så rädd att öppna upp mig för kärleken igen eftersom det var ett stort steg att öppna upp mig för den här mannen. Har ni några råd hur jag ska tänka och gå vidare? Många säger släpp honom, men det är inte så enkelt. Jag har haft en väldigt tuff uppväxt. Det kan ha med det att göra också att jag är så sårbar. Jag känner mig värdelös just nu. Tack så mycket på förhand.
Ja, alltså... Jag skulle... råda henne att gå i egenterapi ett tag. Därför att jag tror att om man skulle säga göra ett mönster bara på de här 2 relationerna hon har haft som hon beskriver, så är de inte så himla lyckade för henne någon av dem.
Nej.
Och jag tror inte att man kan, det är klart att man kan säga jag har en så jävla otur som träffar dumskallar, men jag tror inte alltid att det är så, utan jag tror att hon behöver liksom bygga upp sitt eget jag lite mer. Innan hon pratar om är så här, vad ska jag göra, vad ska jag ta vägen med liksom, i de här relationerna. Jag tror att hon behöver bli lite liksom, må lite bättre och bli lite starkare i sig själv innan hon ger sig in i en ny relation. Och när det gäller att glömma den här mannen, nej, det kan man inte säga glöm, för det gör man inte på en gång. Men jag är ganska säker på att hon skulle göra det. Hon skulle nog förstå vad liksom, bristen i den relationen var om hon liksom kom lite närmare sig själv. Mm. Det låter kanske tufft och hårt eller liksom svårt, men det är inte så svårt.
Nej, och jag tror att det här är jättevanligt. Det är ju det här jag pratar om, att man ska akta sig för män som kommer med för stora fångrosor eller som är för översvallande. Ja, men för mig är det så. Men liksom, för att hon har träffat en som som liksom öste kärlek över henne. Och eftersom hon, som hon själv beskriver, har haft en tuff uppväxt och kanske då har liksom en svag självkänsla i botten, så är ju det här precis vad hon behöver, så att säga.
Ja, ja,
så då drar hon honom till sig, ja. Och det påverkar henne så mycket.
Ja.
Så att, men ingen människa, han kan ju egentligen inte heller veta hur mycket han älskar henne efter så kort tid. Och hon kan absolut heller inte veta om han är värd att älska efter så kort tid. Så jag tänker så här. Det där var förmodligen inte en bra man. Så i grunden så ska hon vara glad att det är slut, faktiskt. För att han kanske har samma, så att säga, lucka och starka, lite för starka behov av att binda ihop sig. Samma som hon. Men bindemedlet är, så att säga, fel. Bindemedlet är inte ömsesidig respekt på lång sikt, utan ett starkt behov av att liksom få kärlek. På bekostnad kanske av om man överhuvudtaget passar ens ihop. Vilket hon också då har känt av i sitt första destruktiva förhållande i 14 år. Där det höll ihop utan att det var bra. Så jag tänker också så att hon ska stärka sig själv. Och jag säger inte att det är något fel på dig, gå i terapi. Verkligen inte. Det här är så himla vanligt. Att man bär på liksom en sårbarhet. Och jag tänker också det, att fasiken, man kan börja gå till vårdcentralen och säga, jag vill ha hjälp med det här, för jag kommer inte vidare i mitt liv och jag mår dåligt. Och att hon försöker liksom hitta sätt att vara bra för sig själv ett tag innan hon går in i en ny relation.
Precis.
Och när du går in i en ny relation, håll dem på normalt avstånd ett bra tag tills du har lärt känna den här personen ordentligt. Och se vad du tycker om honom och inte bara vad han tycker om dig. Det där är jätteviktigt.
Ja. Nej, men det är precis det jag menar, att det måste börja hos henne, liksom. Det måste börja med en förändring hos henne själv,
ja.
om hon ska kunna lotsa sig fram.
Man ska bygga sig själv först.
Ja.
Och hon säger att hon känner sig värdelös just nu. Det finns ingenting i henne som är värdelöst. Det finns ingenting i henne som är varken bättre eller sämre av att han lämnade henne. Det har ingenting med henne att göra. Hennes värde är helt intakt. Hon är extremt värdefull, precis som hon alltid har varit. Att en annan människa betedde sig så här, det gör inte henne värdelös. Det vill jag verkligen säga. Önskar dig allt gott och ta itu med det. Jag tror du kommer inte att ångra dig om du tar hjälp. Lycka till.
Ja.
Du, sista ordet då, tack, säger vi nu.
Ja, det är en sak som har... Nu när vi bor ju ute på landet, eller vi är ute på landet ganska mycket. Och det där landet, det hade min pappa förut.
Mm.
Och det, jag kan liksom, när vi tar morgonpromenader, så kan jag ibland tänka på min pappa och liksom vem han var och hur han var och sådär. Och det slog mig häromdagen så här, när jag tänkte på min mamma och min pappa, att de
som skilde sig.
Ja, men just det, för länge sedan. Och då, det slog det mig så här, att i min bild av den där, liksom vilka mamma och pappa var, det var att mamma var snäll och pappa var dum.
Jaha.
Och att mamma liksom, pappa var arg och man kunde ha förståelse för honom och så här, han var ju pappa och så, men han var den som liksom bråkade, han var den negativa sidan av det här på något sätt.
Som också lät och bråkade.
Ja, absolut. Men så han var väl, min terapeut, så han var dynamisk, det kanske man kan säga.
Ja.
Att han brusade upp och så här, han hade svårt att visa känslor, han hade liksom många problem och var ganska stel och så där, men han var ändå en... Han var ju oerhört kunnig och snäll och liberal på många sätt. Så jag bara tänker så här, den där situationen, att mamma liksom så här tröstar barnen när pappa har varit arg, eller mamma är den som ska, pappa han har lite svårt, eller så här, att man skapar en slags polaritet mellan föräldrarna. Det tror jag är, jag ska inte säga att jag har lidit jättemycket av det, men jag tycker att det där ska man fan se upp med, så att man inte för mycket tar i försvar eller håller på och liksom delar upp det, så att man som barn upplever att aha, mamma är den snälla och pappa är den dumma.
Men vem ska göra vad åt det då?
Nej, men jag tror att man hade kunnat Alltså, dels så kan man ju säga att det var en jävligt dålig relation som borde ha släppt den för länge sedan.
Mm.
Därför att jag kan tänka, om pappa hade haft en annan fru, vilket han hade sen också, mm, då kanske liksom det där var mycket lättare att balansera de här. Så kanske hade han hade fått mer som han ville. Han hade kunnat bete sig mot oss på ett annat sätt, därför att det inte fanns en, då, nu är jag taskig med att säga, en mjäkig mamma som bara lät allting hända. Liksom.
Var hon så här... skulle man kunna säga slapphänt liksom.
Ja, så kan man säga det.
Och då fick han ta rollen som den som höll, ja, lite ordning.
Ja, precis. Mm. Och mjäkig. Hon var snäll och gullig och liberal, kan man säga också.
Men får jag fråga en sak bara. Du säger att han hade svårt att visa känslor, men han var samtidigt, då fick han ur sig liksom irritation och sånt.
Ja, alltså, eller inte var det svårt att visa
det
känslor.
Registret han hade.
Ja, det var det registret han hade. Ja. Sen var han liksom rolig och han gjorde väl saker med oss, han tog med oss på saker och var snäll också liksom. Men just det där kärleksfulla kramandet och busandet, mm, det var inte hans starka sida.
Nej.
Och apropå det, våran brevskrivare sa det, att visa kärlek, det var han absolut inte världsmästare på något sätt.
En del män, kanske av tradition, tror ju att uppfostran består i att skälla lite då och då.
Mm. Ja,
att det är rollen, ja, liksom.
Nej,
att nu, liksom. Ja, att, ja, det är att fostra, ja, inte att visa, ja, att, ja, just det.
Nej, men jag tror att man måste liksom i en relation gentemot barnen hitta ett sätt där man antingen kan ha sina egna roller och säga att, ja, men du får skälla om du då och jag gör så här. Inte att man skapar en barriär mellan liksom den andra föräldern. Att man
vinner fördelar i det. Så. Om man inte är två som matchar, ja, så blir det väldigt lätt så.
Ja.
Man är förbannad på den där pappan till exempel, som bara dyker in och är orättvis, inte hjälper till utan bara kräver som om det vore, då blir det en barriär.
Ja, och jag kan säga det så här, länge så tyckte jag att det var på det här sättet, och jag tänkte också att pappa har förstört mitt liv och mamma var snäll och hon tog hand om mig så här. Men jag vände sen och kände så här, vad fan, han hade väl också någon slags rätt i det där, han hade väl också kunnat uppfostra barn, han hade väl också någonting där man inte behövde såga honom eller ställa honom utanför gemenskapen.
Nej,
liksom. Jag vet inte, det är ingen helt lätt nöt att knäcka, men jag tycker ändå man ska tänka tanken.
Ja.
Liksom.
Jo, men sånt där kan man ju omvärdera faktiskt när man blir äldre. Många tänker ju att mamma var taskig och pappa var liksom lite likgiltig, och så får mamman skulden.
Ja, absolut,
men han då, hade han inget ansvar?
Nej,
och sen så kan man komma på, det går nästan som i olika skeden där man... För det är ju många, många mammor som får så mycket skit i terapi, liksom,
ja, absolut,
och så vidare.
Ja.
Medan det egentligen var hon som slet och var ensam och kanske inte orkade på grund av att hon var ensam.
Ja.
För att han bara var en skuggfigur.
Ja, det så kanske det var för min mamma också, det är möjligt.
Ja, just det. Mm.
Jag vet inte, men det är egentligen så här, kärnan i det, att det är olyckligt om man skapar en liksom... en obalans som två föräldrar gentemot sina barn. Det är inte schysst mot dem egentligen. Mm.
Och den enda som kommer att kunna bry sig om det är den som bryr sig om relationen och lyssnar på den här podden nu. Så då blir det den som ytterligare ska dra ett lass. Så jag höjer en varning.
Ja.
Alltså man kan inte ändra.
Nej, men då menar jag så här, då är det kanske bättre att man delar på sig, om man har den där orättvisan. För jag tror att barnen faktiskt mår bättre av att se, okej, de är olika, de beter sig olika, de gör olika. Mm. Inte att de blir fiender i hemmet. För det är inte roligt att läxa upp det.
Nej.
Ja, det var mitt sista ord i alla fall.
Tycker det var mycket tungt här idag.
Ja.
Och det var det här med handduken också. Det var det värsta.
Men
kommer du att ringa upp mig imorgon nu och fråga, tog du illa vid dig, Marit?
Ja, det är jag som ska ringa upp.
Okay. Det kan man ju också fundera på.
Ringer båda två.
Ja, till oroliga lyssnare, för ibland så kan de bli oroliga och är vi osams, så kan man säga att nej, en podd där du och jag grälar, det leder inte till att vi har att det blir dåligt mellan oss.
Nej.
För i så fall skulle vi inte kunna hålla på i 283
nej.
Avsnitt eller vad det är nu. Utan det här, vi har andra problem. Så det är så.
Ja. Men då vi fortsätter helt enkelt.
Ja, vi
fortsätter. Till nästa vecka.
Ja, och vi hoppas att ni är med. Ha så bra nu.
Mm.
Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.